allihopa och välkomna till Psyksmart.
Hej!
Hej! Jag heter Karin Andén av Sandberg.
Och jag heter Anna Norelius.
Och tillsammans så har vi startat den här podcasten genom initiativet Insikt. Och Insikt, Anna, vill du berätta lite om det?
Ja, det skulle vi kunna börja med. Vi är en grupp människor som jobbar liksom tillsammans mot målet att vi vill minska lidandet kring psykisk ohälsa. Och det vill vi göra dels genom att då minska tabun kring ämnet, prata mer om det, lyfta det. Och sen så har vi också som mål att vi vill dra igång någon slags mentorsrörelse där vi kopplar ihop människor som har besvär idag med någon som har tagit sig förbi sina problem och lärt sig leva med det. Och det kan vara allt från folk som har lite större problem, men även anhöriga till folk som är sjuka, som har mycket funderingar. Så där, vi vill bara pussla ihop det där helt enkelt. Få folk att kunna prata med rätt människor.
Vi ser väl lite att det finns någon sorts brist i samhället och i vården. Där vi med mentorsprogrammet kan plocka upp folk.
På ett enkelt sätt.
Ja, och gärna innan det går så himla illa.
Ja,
precis. Innan man hamnar där med sjukskrivning och bidrag. Och framförallt den här podcasten är ju för att utbilda och utveckla både oss själva men er. Mm. Det finns så mycket att lära sig om psykisk ohälsa. Mm. Olika delar av sjukdomar. Mm. Olika diagnoser. Hur samhället fungerar. Och vad vi kan göra för att förbättra det.
Ja.
För utbildning är framtiden.
Ja, men på riktigt. Det är verkligen. Och det finns så mycket intressant. Och det känns som att det här ämnet verkligen är i ropet nu. Och det börjar komma upp i fler och fler sammanhang.
Men det finns så jävla många fördomar om psykisk ohälsa, om olika diagnoser och vad det medför. Och vi hoppas väl lite med den här podcasten att, jag vet inte, kunna bekämpa dem lite och kunna berätta att det är så här det ligger till.
Exakt, och få folk att förstå mer i sin omgivning, för jag tror att många som kanske beter sig annorlunda kan ha psykiska problem eller på något sätt, att man kan hitta förklaringar till folks beteende runt omkring sig som man kanske inte hade förstått annars. Så det är nog. Det behövs ganska lite kunskap ändå för att förstå ganska mycket kring psykisk ohälsa.
Verkligen. Och ja, vi ska presentera oss själva lite så att ni faktiskt förstår vilka ni lyssnar på. Vill du börja?
Ja, jag är Anna Norelius. Och det är jag som från början startade Insikt då. Mm. Och jag pluggar just nu industriell ekonomi på LTH. Inne på mitt fjärde år.
Mm. Vad är LTH?
LTH, det är Lunds tekniska högskola.
Om man lyssnar långt bort i Köpenhamn.
Ja, exakt. Så där läser jag. Jag är väl ganska intresserad av så här kreativa grejer, konst.
Och du har haft en egen släng av.
Ja, just det. Det kan man också nämna.
Lite anledning till att det här händer.
Jag blev faktiskt diagnostiserad med ADHD i början av 2015. Och det var väldigt. Det kom som en blixt från klar himmel, eller vad säger. Men inte riktigt. Jag har ju mått dåligt under en längre tid och förstått att men det är någonting annorlunda med mig. Jag har verkligen känt det varit tveklöst. Liksom. Men så fick jag då svar. Och har väl lärt mig väldigt mycket av det. Och också känt att redan från början att det här ska jag vara väldigt öppen med. Och har fått väldigt ändå bra bemötande från många människor. Och många som öppnar upp sig tillbaka och sådär.
Mm.
Så jag vill helt enkelt sprida det här att det är helt okej att prata om det. Och det är ingen som. Jag har inte känt mig någonsin, ska man säga, förminskad av det, utan snarare att folk tycker att jag är modig och stark som pratar om det.
Mm.
Så att, Karin, vem är du?
Hej! Ja, jag heter Karin Andén av Sandberg. Jag pluggar också här i Lund, men jag läser psykolog nu. Första terminen faktiskt, jag har läst i 2,5 år och har nästan en färdig kandidatexamen i neuropsykologi. Men beslöt mig för att sadla om för att jag kom in på programmet och känner lite nu att det är min grej. Jag tycker det är så fantastiskt spännande med människor. Människors beteende och reaktioner. Hur vi fungerar. Både biologiskt och kemiskt. Men sen också i grupp. Och hur vi påverkas av varandra och så vidare. Och anledningen till att jag tror att en stor del till att jag faktiskt läser till psykolog idag. Är för att jag själv haft en dust med psykisk ohälsa. Jag fick en utmattningsdepression. När jag kom till Lund. Och det var det värsta jag varit med om hela mitt liv. När jag tog mig igenom det så hade jag ett fantastiskt bra stöd. Från nära och kära och också från vården. Jag hade lite tur där kan man säga. För det är inte alla som får det. Och när jag blev frisk. Och liksom gick vidare med mitt liv så kände jag. Att, eller jag vet inte, jag upptäckte någon sorts ny empati. Och en ny. vill jag att hjälpa andra och vill jag att få folk att förstå att det här är så mycket vanligare än vad man tror. Det försiggår lite gömt bakom stängda dörrar för folk vågar inte prata om det. Så därför är jag också en del av det här initiativet nu, för att jag ska banne mig stå på barrikaderna och snacka om psykisk ohälsa. Att jag hade depression, för att det är, vadå, det är 40% ungefär av Sveriges kvinnor som någon gång i sitt liv drabbas av en depression. Bara en sån sak. Det är så extremt vanligt.
Ja, verkligen.
Mm. Och folk vet inte tillräckligt mycket. Så att därför kanske vi kan bidra lite med att utbilda folk.
Exakt.
Så att säga.
Verkligen. Det ska bli spännande också att följa. Du har ju börjat på psykologprogrammet nu. Och jag kan tänka att det blir väl ett samtalsämne framöver också. Liksom vad du lär dig och dina tankar kring psykologprogrammet. Så det är också en lite introduktion till det, tänker jag.
Men det är lite så här, varför ska vi lyssna på oss? Varför ska vi lyssna på oss? Varför ska ni lyssna på oss? Varför ska alla lyssna på oss? Jo, men jag känner väl lite, det är en kombination av att vi är jätteintresserade av ämnet. Vi har varit med om psykisk ohälsa, eller är med om det också fortfarande ibland. Och känner att det här är viktigt. Så vi har dels vårt personliga engagemang, och sen ingår det lite så här i min utbildning rätt så mycket, de här ämnena, och att lära oss mer. Men vi kommer också intervjua folk i våra avsnitt. Vi tänker oss 2 intervjuer per avsnitt ungefär.
Mm, 2 ganska korta intervjuer ändå. Mm. Där vi försöker vara ganska rätt framma.
Ja, för det är väl lite för att lära oss själva mer om olika diagnoser. Och olika tillstånd. Och se och försöka utvecklas helt enkelt. Genom att prata med människor som varit med om någonting själva. Eller som är utbildade inom området.
Mm.
Så vi ska exempelvis ha det här första avsnittet. Handlar om panikångest. Så då ska vi intervjua...
Och då ska vi intervjua Per Höglund till en början, som är läkare. Och sen så ska vi också intervjua Maria Bolin som är psykiatriker.
Precis. Och Per jobbar på Stockholms landsting, mycket med psykisk ohälsa. Medan Maria driver unga vuxna här i Lund och jobbar på studenthälsan i Lund. Och vi ska fråga dem då lite mer om panikångest, hur det funkar. För vi har egna erfarenheter av panikångest båda två. Men det är värt att få lite sådär kött på benen om vad det faktiskt är för någonting.
Spännande. Ska vi sätta igång?
Vi sätter igång! Dun-dun-dun. Vi börjar med Per och vår intervju med honom.
Ja, då välkomnar vi Per Höglund. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Vill du berätta lite om dig själv, vem du är och vad du håller på med?
Ja, Per heter jag och jag jobbar som läkare med barn och ungdomspsykiatri. Försöker hjälpa unga med psykisk ohälsa. Jag jobbar ganska mycket med ensamkommande flyktingbarn som kommer nu. Sen håller jag på att forska på hur man förbättrar vårdens organisation. Och med mer och mycket liksom ideella projekt som är Mental Health Run och sådana lopp. Och också med den psykpodden som är en annan podd. Som har, så att det ligger mig varmt om hjärtat att förbättra för människor och ta bort stigma och skuld kring psykiatri.
Dagens tema för podden är ju panikångest. Och då tänkte jag ställa som första fråga, vad är egentligen panikångest? För de som inte vet det, hur ska man beskriva det?
Det brukar vara liksom att det kommer som en attack. Man känner att man ska dö, nästan att dö, att det är hjärtklappning, fysiska symptom. Många söker ju då liksom akuten för man liksom tror att man har hjärtinfarkt. Och det kan finnas hjärtproblem i ung ålder, men ofta är det inte det. Liksom, det är ju bra att åka in och liksom kolla med ett EKG eller någonting, att det är någonting. Men alltså, hjärtproblem i Sverige hittar man när barn är unga, liksom, under uppväxten liksom, upp till 7 år. Så det är väldigt ovanligt.
Så det är ovanligt att det kommer så spontant.
Liksom, så. Men det är bra att åka in och kolla.
Om man är orolig och känner.
Ja, absolut. Andnöd också, sånt där klassiskt. Liksom, sånt.
Precis. Och det är ju svårt att veta, tänker jag, när man kanske inte har konkretiserat sina känslor och vet att det är kanske ångest som man jobbar med, så bara känner man de här fysiska symptomen och vet inte vad man ska göra. Det är kanske inte i första hand att man tänker ångest.
Jag tror att det är jättevanligt att man inte förstår vad det här är och att det är någonting som bara kommer och man inte har talat om det tidigare. Så jag tror det är viktigt att sprida kunskapen omkring det.
Och hur ter sig det här utifrån? Hur känner man igen att en kompis har panikångest? Eller hur syns det liksom utåt?
Alltså jag tycker att när jag varit med på liksom kompisbas när det skett, då var det en person som gick undan. Och sen som beskrev mig just det här, att fått andnöd och hjärtklappning. Och den personen sökte inte då. Jag var, hade nog inte riktigt... Det här var under, i och för sig under läkarutbildningen, men jag fattade ändå inte att det var en panikångestattack. Liksom. Jag tyckte det lät konstigt, men det var liksom stressad, han var i en stressad situation. Liksom, så. Mm. Men det är väl att efterhöra eller fråga efter liksom, hur det är och säga att liksom, skulle det kunna vara panikångest.
Mm. Här, ja, men kanske fråga lite runt omkring. Så här.
Runt omkring. Och jag tycker att 1177 är en väldigt bra sida med bra information. Mm. Så kollar man panikångest där så får man en bra beskrivning. Och då kan man visa det för sin vän till exempel. Eller man kollar själv. Liksom. Mm.
Exakt. Mm. Och panikångest, kan det någonsin vara farligt?
Nej, det brukar absolut inte vara farligt. Det brukar säga att liksom, du dör inte av det här. Däremot så kan man ju få panikångestsyndrom. Att man har upprepade gånger. Att det kan bli liksom handikappade. Att man inte vågar gå ut. Man vågar inte gå till tunnelbana. Mm. Ja, nu pratar vi Stockholmsperspektiv. Men man vågar inte åka i kollektivtrafiken. Eller gå till affären och handla. Mm. Och det är sånt som beskriver att liksom, man blir instängt på sitt rum. Och inte vågar gå ut. Liksom,
så då blir det ett verkligt handikapp.
Då blir det ett verkligt handikapp. Men rent fysiskt är det inte farligt. Men det kan bli begränsande. Och på sikt liksom, skulle man inte komma ur det där. Så skulle det inte bli bra.
Nej, precis.
Mm. Men det är ju just det här när man är rädd för att det ska hända och att folk ska se det och man skäms och vad händer om jag bara börjar tokgråta och skrika mitt på stan. Då finns det ju en rädsla för rädslan eller för paniken och det bygger bara upp och blir värre.
Ja, verkligen. Och jag har själv upplevt det här. Jag hade ju panikångest under en period och då var det liksom, jag byggde liksom upp min vardag lite kring det. Att jag satte mig gärna längst ut på föreläsningen, längst ut på bänkraden så jag skulle kunna springa iväg om det hände. Och det kom just så, helt oprovocerat. Det kan vara att föreläsaren säger, ja men 2 + 7 här. Och sen så, då bara plötsligt så kan det bara bryta ut. För jag var så instabil.
Ja, just det.
Så det, och då skapade det verkligen hinder.
Hur kom du då?
Jag kom ur det, Och det är en helt annan historia, vill jag på säga. Men det slutade ju med att jag insåg att jag måste nog ha hjälp med det här. Och jag åkte mellan instanser och blev till slut inlagd inom slutenvården helt enkelt. Och sen dröjde det faktiskt ett år tills jag fick diagnosen ADHD som jag har idag.
Ja, just det.
Men
det är ju så olika. För mig har det handlat otroligt mycket om att bara acceptera. Mm. Att det kan komma. Acceptera den här ångesten. Mm. Och inte vara rädd för att visa den framför allt. Mm. För det är just det som har byggt ut och gjort det för mig mycket värre.
Mm. Och det är ju någonting jag har lärt mig av allt det här. Liksom att jag måste vara så öppen med hur jag mår och mina känslor för att folk ska kunna se mig. Och också för att slippa den här skammen. För att annars lever man någon slags dubbelliv. Om man lägger på det här smilet hela tiden så känner man sig lite falsk. Och man tänker att hur skulle folk bemöta riktiga mig?
Just det.
Och mitt egna jag på något sätt. Och det är så skönt att bara få den bekräftelsen att folk tycker om mig som jag är. Mm. Det har jag lärt mig väldigt mycket av.
Där tycker jag att ni båda är förebilder. Liksom, som pratar om det här och podcast och jobbar med det här. Och är öppna. Superviktigt.
Vi står på barrikaderna. Eller? Kan man säga så?
Well.
Jo, nej, men vadå?
Jo, men absolut. Jag tycker att vi är bra som tar upp det här.
Jag tycker det är jätteviktigt att man vågar stå för det. För att det är bara så man kan bryta ner det och prata om det.
Och just också att hylla sårbarhet och liksom rätten till att misslyckas tycker jag också är väldigt viktigt.
Mm. Vad spännande.
För att gå tillbaka lite till det här konkreta liksom medicinska. Men varför händer det att man får panikångest egentligen? Varför känner folk de här? Varför får folk de här känslorna?
Bra fråga. En del menar att det liksom är liksom en flight or fight reaktion. Att man blir skrämd och att då... att man vill springa iväg, att man fryser och så, att det är en reaktion på kroppen, att man har en ohållbar stressnivå. Det är liksom en del teorier som finns. Jag måste säga att jag vet inte, jag har ingen sett någon riktigt bra förklaring till varför det kommer.
Det känns ju lite så evolutionärt jobbigt om man så är i en stressad situation när man ska vara så här skärpt liksom. Så bara, nej, det blev panikångest istället.
Ja, precis. Jag läste, Predrag Petrovic, som bok som Känslostorm, en bok som handlar mer om emotionell instabilitet. Vi kallar borderline, som pratar mycket om hjärnans funktion. Det var han som pratade en del om det där. Men jag funderar också lite från den evolutionära, om det finns en evolutionär fördel.
Ja, det känns som en väldigt nackdel. Det känns som en riktig så bajsmacka.
Jag tänker lite att det är att våra gener inte riktigt hänger med i utvecklingen. Vårt samhälle har ju gått liksom exponentiellt i utvecklingen av vad som händer. Och hur vi är mindre aktiva och mindre utomhus. Och vi utsätts för mycket färre faktiska faror.
Just det.
Så att systemet lever kvar. Men nu är våra faror inte någonting vi springer ifrån. Den här stressen och pressen som finns i dagens samhälle. kan vi inte rymma från riktigt. Vi kan inte bara ta vårt pick och pack och fly. Mm. Och det är väl det som kanske gör att den här stressreaktionen finns kvar. Mm. Och ligger och liksom...
Gnager.
Gnager, precis.
Mm. Verkligen. Ja, där kan man ju prata om liksom långsamma processer när det kommer till, till anpassningen.
Det finns en bok, varför, jag tror inte på svenska, varför zebror inte har magsår, som är liksom en Stanford-professor som precis menar det, att vi liksom, ja men det var på savannen så kom det mycket liksom sånt och då blev det ju sånt. Men vi har inte den stressen i vårt samhälle idag, men det är ju massa signaler som vi reagerar på.
Ja.
Bra rubrik. Spontant till hans bok där.
Ja, just det, verkligen.
Jag kommer inte att exakt ihåg titeln, för att bara säga en disclaimer här. Men
kolla upp det sen. Ja, men en sista fråga då.
Mm.
Har du själv liksom haft erfarenhet av det här? Har du själv upplevt det?
Nej, jag har inte det. Alltså jag själv är liksom diabetes sedan jag var 6 år. Och då liksom tar man ju sprutor och insulin. Och det kan liksom kännas som, liksom, apropå skämsfaktor, liksom, det var jobbigt att ta liksom så här sprutor inför någon. Liksom,
ja.
Sånt.
Det är väl en svaghet
också. Ja, jag är svaghet där. Eller liksom, där kan man ju också få liksom attacker, insulinkoma som blir medvetslösa. Det kan ju liksom vara jobbigt där. Men ingen direkt... Sen har jag mått olika bra och jag hade ett tillfälle jag inte liksom fick fortsätta på ett jobb. Och det känns väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Det är nog mer livshändelser. Och liksom, just den liksom, skuld och skam som jag tycker liksom är superviktigt att ta bort. Det tror jag är lite drivet av den liksom, diabeteserfarenheten. Liksom.
Ja, verkligen. Det kan jag tänka också. Och just det här anpassa sig efter. Många lever ju på medicin idag som har problem. Och det är väl också en anpassning där.
Mm.
Men du ska ha stort tack i alla fall för att du ville komma hit.
Mm.
Tack så mycket.
Ja, tack.
Då går vi rast vidare till nästa intervju som är med Maria Wåhlin. Då vill jag först välkomna dig, Maria Wåhlin. Det är fantastiskt fint att du kan vara med och ställa upp på en intervju om det här ämnet panikångest. Men jag tänkte om du kanske snabbt, lite kort, kunde berätta om dig själv och din bakgrund.
Det ska jag göra. Jag är läkare, psykiater. Från början barn- och ungdomspsykiater. Jobbade länge med barn och ungdomar. Men nu i många år har jag jobbat som vuxenpsykiater inom psykiatrin. Och sen så var jag med och drog igång ett projekt som sen blev en etablerad mottagning för unga vuxna. För det är det jag brinner för är just psykisk ohälsa hos unga vuxna. Hur kan man hjälpa unga människor att må bättre? Och så jobbar jag på studenthälsan också. Och det är där jag kommer att ha min arbetsplats enbart framöver.
Vad är vuxendefinitionen? Vem söker sig?
Ja, det är inte så lätt att definiera det. Det definierar man på lite olika sätt i olika verksamheter. Från början när vi satte igång det här som var ett projekt då, just med, som vände sig till unga vuxna, en samverkan, så tyckte vi att 16-25 är en rimlig ålder unga vuxna.
Mm. Men blir folk remitterade hit då, eller kan man söka?
Nej, till den här mottagningen, unga vuxna-mottagningen, kan man inte bli remitterad, utan det är en mottagning där man söker själv.
Okay.
Man ringer eller mejlar eller bara står på trappan och säger hej, jag behöver prata med någon. Och då får man en tid och man får en tid snabbt. Ibland har det varit upp till 2 veckor, men det är ändå kort tid. Ofta kan man ge en tid samma vecka eller veckan därpå. Och det är en låg tröskel för att komma hit, och det är det som är poängen. Att man ska inte behöva utveckla så mycket och motivera så mycket. Utan känner man som ung att man har behov av att prata med någon, man mår inte bra. Men man vet kanske inte riktigt på vad sätt ens. Så ska man ha en möjlighet att prata med en erfaren person. Som kan hjälpa en vidare. Sortera och kartlägga problemen. Och se vad är man, för hjälp man behöver i nuläget.
Så ni fångar alltså upp?
Vi fångar upp tidigt. Och samtidigt är det också så att ibland fångar vi upp fastän det har gått väldigt lång tid. Det kan vara unga som har mått dåligt i många år. Eller unga som har suttit hemma och inte kommit hemifrån i flera år, bara isolerat sig hemma, som till slut kommer de ändå att hitta på nätet, eller mamma sa och mamma ringde och beställde tid och sånt. De unga som kommer hit till oss på unga vuxna, det kan vara tillfälliga kriser, det kan vara enstaka panikattacker man har haft, eller det kan vara en svårare psykiatrisk problematik. Många vet inte vad de ska söka.
Nej.
Många har svårt att ens tillstå för sig själva att de inte mår bra psykiskt. Många har inte berättat för någon hur de har mått. Och jag brukar ofta ställa en fråga om det är någon som är ledsen, deprimerad. Hur länge har du varit det? Och ibland får man säga att jag kan inte komma ihåg att jag inte har varit deppig. Så många kommer ju ganska så sent tycker jag. Så det är jättebra att de kommer. Och det är ju det första vi säger när någon ung kommer hit. Det var jättebra att du sökte.
Mm. Hur många skulle du uppskatta ha problem med just ångest?
Väldigt många har ångest. Alltså ångest och nedstämdhet är ju det vanligaste orsaken att man söker. Och det gäller på alla olika behandlingsserier. Alltså alla olika instanser där man söker för psykisk ohälsa. Mm. Primärvård eller psykiatri eller studenthälsan också förvisso. Så ångest och depression är det vanligaste och väldigt ofta hänger de ihop. Och ibland så har man ett ångestproblem som sen leder sekundärt till en depression. Ibland har man primärt en depression som också innehåller ångest.
Mm.
Men ibland vet man inte att det är ångest. Ibland söker man bara om man mår inte bra eller man har konstiga sensationer från kroppen. Får overklighetskänslor, massa olika mer okända ångestsymptom. Och så får man ringa in och fråga mer.
Om man är lite osäker på om det är rätt att söka hjälp, om man verkligen behöver det.
Mm.
Finns det någon sorts gränsdragning man kan dra? Att så här nu...
Jag tycker en tumregel är att när det börjar påverka ens funktion på något sätt. Va? Man känner att man kan inte klara av skolan, man drar sig undan kompisar, man hamnar i ständiga konflikter till exempel, eller ja, när det påverkar ens liv lite i större utsträckning, eller om det är väldigt långvarigt, va? Ja, bättre att söka och bättre att söka en gång för mycket än en gång för lite, definitivt.
Absolut.
Och väldigt ofta så säger jag till patienter som kommer hit, unga som kommer hit, att vad bra att du sökte, underförstått att du skulle sökt mycket tidigare, men man måste ju ha någonstans att söka. Nu finns den här mottagningen här. Man kan söka på ungdomsmottagning. Man kan söka på vårdcentral. Men det är inte så lätt för unga att få gehör.
Utifrån min erfarenhet så upplever jag att många möts av lite skepsis. Och man vet inte om man har kommit till rätt person. Man vet inte om man blir tagen på allvar. Och det finns väldigt mycket tendenser att jämföra sig med andras tillstånd också. Och känna att nej, men det finns nog andra som har det värre.
Precis.
Det ska väl jag klaga.
Ja. Och det här med det finns ju andra som har det värre. Det kan vara dels för att man tror att det finns inte utbud för mig. Liksom, jag är inte tillräckligt svårt. Det kan också ibland vara en undanflykt på något sätt. Man är ganska ambivalent till att söka. Och då så tänker man, nej, men det finns nog de som har det värre.
Mm.
Men det är inte så lätt, och många har också sökt på olika ställen men blivit runtskickade. Eller man har inte, upplever inte att man har blivit tagen på allvar. Mm. När man väl har bestämt sig, då ska man få hjälp fort.
Mm. För det är ju så lätt att man tappar det här.
Ja.
Men då är det inte då minsta motgången i den här vård, så grejer man går tillbaka och kanske struntar i det.
Precis.
Ändå. Då har man inte tid för mig ändå.
Nej.
Men om vi går tillbaka till just panikångest, så tänker jag, Om en person söker hjälp hos dig och du upplever som att okej, den här personen upplever ångest och panikångestattacker.
Mm.
Vad finns det för tekniker du då kan rekommendera som man kan kanske ganska lätt använda sig av bara genom att höra det här?
Ja, för det första får man ju, vi är väldigt noga här med att liksom utforska vad det här är för någonting. Va? Så man ställer ju väldigt mycket frågor och så ringar man in då att det kanske är en panikattack eller... Paniksyndrom kallas det om man har haft ett antal panikattacker under en viss tid. Då. Om man då bedömer att ja, men det här är panikattacker du har. De är typiska på det och det sättet. Mycket kroppsliga symptom, starkt, intensivt, snabbt påkommande och så vidare. Karaktäristiskt för panikattacker. Då är det intervention så att säga, det är att berätta mycket om vad ångest är, vad panikångest är och normalisera det. Det är viktigt att man kan ha panikångest för det är en liksom överlevnadssak, det är en fysiologisk reaktion som är väldigt viktig för överlevnad, har det varit evolutionärt och är ju fortfarande. Sätts man i ett reellt hot, då reagerar kroppen, fight eller flight, så att väldigt starka kroppsliga reaktioner. Och de måste ju finnas. Men när man har panikångest utan att man har något utlösande eller väldigt tydligt yttre hot, då blir det ju inte funktionellt utan det blir bara plågsamt. Och då finns det ju olika strategier att jobba med det. Men informationen om vad ångest är, hur ångest funkar i kroppen, hur fysiologin fungerar, varför får man ett påslag med hjärtklappning och matthet och overklighetskänslor, sådana saker som hör till. Det brukar hjälpa jättemycket. Och det finns flera som har kommit hit efter en panikångestattack. Vart väldigt, väldigt rädda, för det blir man. Det är väldigt obehagligt att ha panikångest. Och sen har man pratat om detta och berättat om detta och sagt att ja, men det här är panikångest. Och det är vanligt och det är aldrig farligt och så vidare. Va? Mycket av det här som vi kallar för psykoedukation. Man berättar och lär sig. Och det hjälper jättemycket.
Om man nu skulle känna att man upplever de här känslorna, att man känner att hjärtat börjar klappa eller sådär. Hur ska man kunna skilja på om det är någonting allvarligt eller annat? Mm. Och hur ska man känna igen att det är just panikångest?
Mm.
För första gången det hände måste det ju vara en väldigt svår upplevelse. Mm.
Det är det. Det är ju väldigt svårt. Och många söker ju på vanliga akuten då och tror att man har fått en hjärtinfarkt. Det tror jag är, det måste folk få lov att göra så att säga, va? Man får första gången. Men om man har haft detta, upplevt detta en gång och man har pratat med någon och man har fått det beskrivet och det är väldigt karaktäristiskt och typiskt, så är det viktigt att man sen, att man känner igen det själv och börjar, och samtidigt som man har sitt stråk av stark ångest så kan man mobilisera sitt kloka jag och liksom tala till sig själv. Jag kommer ihåg, jag hade en kille en gång som fick panikångest. Han fick upprepade attacker. Han hade en teknik när ångesten började stiga. Han gjorde olika saker för att minska ångesten. Andning kan man jobba med. Men han tittade också på klockan och så sa han, ja, det brukar aldrig sitta i mer än 4 minuter. Nu ska vi se hur det sitter i den här gången. Och så tittade han på klockan och då tittade han på klockan. Han mådde ju jättedåligt. Men han stod ut och accepterade någonstans det tillståndet.
Mm.
Och så tittade han på klockan igen och sa, ah, nu börjar det klinga av. Ja, det var intressant. Alltså ett sätt att skapa distans mellan sina symptom. Och det kan man träna på.
För vad finns det annars för behandlingsmetoder man använder sig av?
Ja, dels finns det ju, man ska börja med information och lära sig.
Mm.
Och sen så finns det ju saker man kan göra själv. Till exempel andas i fyrkant brukar vi säga. Andas in, andas ut, andas in, andas ut. Man fokuserar på andningen. Mm. Så man håller ner andningen. För börjar man hyperventilera så triggar det ångesten. Så det finns ju massa olika sådana här tekniker.
Men det generella är alltså att avleda uppmärksamheten från ångesten?
Ja, det kan man säga. Både avleda men också acceptera ångesten. Otroligt viktigt i all psykisk ohälsa. För känslan är där. Den kan man inte ifrågasätta. Det är precis så här hemskt det är. Men de sekundära pålagrade tankarna som ångesten väcker. Som känslan väcker. Att nu kommer jag att dö. Eller nu är mitt hjärta på väg att stanna. Eller det här kommer alltid att vara så här. Alltså de tankarna. Där kan man ju gå in med mera så att säga, kognitiva metoder.
Om man sitter i klassrum till exempel, eller om man sitter bland folk och tänker, nej, men shit, så här kan jag inte hålla på. Tänk om jag börjar storgråta, tänk om jag börjar skrika för att det här går för långt. Då blir det pinsamt och då skäms man. Och då är det det som gör att man inte vågar acceptera att man
precis
har den här ångesten.
Mm. Jag kommer ihåg en gång jag var på en föreläsning, jag var en hel aula full med folk och det var en psykiater som skulle prata. Och plötsligt så ser jag som sitter långt fram hur han börjar liksom svaja och blir alldeles nästan borta, va. Och då så säger han, och han är en sån van föreläsare, en auktoritet så. Men då säger han, nej, jag håller på att få så stark ångest. Jag får nog gå och sätta mig en stund.
Mm. Wow.
Och så gör han det på scenen liksom, va. Men ta det lugnt, jag kommer snart tillbaka.
Mm.
Och så går han och sätter sig en stund, tar lite djupa andetag. Ja, men nu är det nog okej. Och det var så otroligt bra också att han säger detta. Ja,
och då är det en förebild som på något sätt visar att det här är okej.
Ja, man ska inte skämmas och man ska våga säga.
Och Och jag kan tänka mig att det var inte någon som direkt såg någon som svag.
Utan tvärtom. Att tvärtom. Känner
vilken modig person. Precis. Det här är en person som känner sig själv.
Och... Absolut. Det är jätteviktigt att inte kämpa emot det. Att det får... För då kommer det här undvikandet. Så låter man bli att gå på föreläsning. Man låter bli att gå ut och handla. Man åker bli och... låter bli att åka tåg och så vidare. Va?
Det kan bli ett verkligt handikapp på det
och sättet. Och då blir det ett funktionshinder. Verkligen ett handikapp. Ja.
De som inte söker hjälp. Kan du ge något som handfast råd som den personen kan försöka göra själv?
Ja, jag tycker att man ska gå in och läsa på nätet.
Mm.
Det finns mycket. Det finns mycket man kan lära sig. Och man kan känna igen, aha, det här är vanligt, det här har andra varit med om, det är precis så här det är. Man kan pricka in det ena efter det andra. Så, va? Och det är avlastande och lugnande i sig.
Mm.
Och sen finns det också mycket tips och konkreta råd på nätet. Så självhjälp på det sättet är jättebra. Ibland behöver man ju mer behandling.
Mm.
Och det kan ju vara KBT men också medicin som kan hjälpa till. Väldigt framgångsrikt har faktiskt varit behandling online, KBT online. Dels finns det ju sådana här program som man betalar och så får man gå ett sådant här program. Sen finns det vissa ställen där man får hjälp på det sättet. Studenthälsan har vi till exempel möjlighet till onlinebehandling nu.
För det är ju väldigt, så här, det är så otroligt individuellt vad som funkar.
Precis, och det KBT online är inte sekundavara så att säga. Det är inte så att det är sämre.
Mm.
Utan för en del passar det bra. Det finns bra studier nu som talar för att jo, men det kan ha lika bra effekt faktiskt till och med som att träffa en terapeut i rummet.
Har du själv haft ångest i ett tillfälle?
Jag har haft ångest. Och några väldigt tydliga panikångestattacker som jag långt senare har liksom förstått att det var det det handlade om. Och första gången då var jag 7 år gammal. Jag minns det jätteväl. Och då fick jag en oerhört stark rädsla i en situation som inte alls var farlig. Vi var åkte skidor, turskidor och gick upp för en backe. Och plötsligt så får jag så här fullständig panikkänsla. Jag tror att jag ska ramla ner. Och tappa liksom kontrollen och glida ner för den här backen upp i fjällen var det. Och min pappa liksom sa, men det är inte, det är ju knappt någon backe, det händer ingenting. På ett sätt förstod jag att det här var ofarligt, men min känsla var ju oerhört stark. Och sen har jag haft, när jag har på höga höjder har jag fått sån panikångest. Och ytterligare några tillfällen när jag trodde att någon var bakom mig med en kniv. Det var en sån här overklighetskänsla. Som bara liksom helt orealistiskt liksom.
Går det att sätta sig in i en panikångestattack om man inte själv har upplevt den? Eller?
Ja, det tror jag att man kan göra om man är lite öppen. Mm. Alltså om man inte, och till exempel alla som jobbar i sjukvården har ju i princip sett panikångestattacker. Alla doktorer till exempel som har, för man går ju en, jobbar ju en del på akutmottagning till exempel va.
Mm.
Och där kommer ju folk in med panikattacker. Och, men då gäller det ju att liksom vara öppen för att så här hemskt är det. Och inte vara liksom dömande och säga skärp det nu och det här så vanligt är det inte. Och nu kommer den patienten igen. Och det finns lite sånt tendenser kan finnas till lite fraktfullt bemötande.
Ja, det kan ju säkert förvärra situationen.
Ja.
Det är ju farligt.
Men alltså man kan ju lära sig oerhört mycket av andra. Och jag tror absolut att man kan sätta sig in i det. Man tror man ska dö, det är många som tror. Eller man tror man ska bli galen. Man tror man ska bli psykotisk. Eller man...
Hur ska man som anhörig kunna stötta på bästa sätt?
Ja, det ska man också lära sig om panikångest. Ja. Så man inte blir så rädd själv.
Nej.
För det är ju väldigt lätt att bli väldigt meddragen i den här starka känslan. Någon som bara sitter och skakar eller gråter eller skriker eller får nästan kramper. Så då får man mobilisera sitt förnuftiga jag och säga nu har min dotter fått en panikångestattack. Ja. Och sen så vara respekterande men också lugnande. Och liksom prata lite lugnare. Säg om det här, nu har du ångest och det här går snart över. Kom nu så gör vi någonting. Eller vi går ut om man känner att det är på gång. Va? Vi går ut och går en promenad. För det är väldigt mycket så att ångest genererar ångest. Va? Man blir rädd för ångesten och då blir man räddare och räddare och räddare. Och sen kommer nästa steg när man blir rädd mellan ångestattackerna. Jag kommer ihåg att jag ritade en teckning sen av den här backen vi var i. Och med granar vid sidan om och sådär. Det kanske var ett sätt att försöka närma sig. Jag vet inte. Och jag tror mina föräldrar eller min pappa som var med då. Jag han förstod att jag var rädd, men han tyckte det var helt irrationellt förstås. Och det var det ju. Vi pratade ju aldrig om det som att det var en ångestattack.
Jag inser nu när du berättar att jag också har haft det, fast jag trodde det var rädsla.
Ja.
Det var också på en väldigt hög höjd. Det var på en hög höjd, ja. Jag var höjdrädd.
Ja.
Och jag fick så här total panik.
Ja.
Och började gråta och tyckte, ja, det var hemskt. Samtidigt i det här kommer jag ihåg att jag bara, nej, men det här, jag ska bara få ur med det här.
Ja.
Nu behöver jag bara sitta här liksom längst in, längst bort från liksom själva där det börjar luta ordentligt.
Ja.
Och så behöver jag bara sitta här och gråta och få ur det.
Ja.
Och sen så blir det lugnt igen.
Ja.
Men jag behövde få ur med den här,
ja,
otroliga rädslan som,
ja,
var
liksom
hjärtat bankade.
Ja.
Men jag tolkar det bara som att när jag är hydre, det är rädsla,
ja,
bara.
Och det är inte bara, det är ju så att ångest och rädsla är ju, det är ju samma sak någonstans. Mm. Ångest är en rädsla, där är det ju finns ju ett konkret yttre hot. Va? Men konkret, ibland är det ju lite farligt. Men det är orimligt, reaktionen är orimligt stark. Va?
Mm.
Ångest kan ju vara mera irrationellt. Men det finns ju ofta någon liksom rationell grund. Va? Det gör det naturligtvis i social ångest till exempel.
Mm.
Det är ju väldigt mänskligt att vara lite orolig när man ska ställa sig och prata inför massa människor. Mm. Ibland är det bättre kanske att använda ordet rädsla än ångest. Det kan bli mer begripligt.
Ja. Ångest är ju väldigt laddat. Jag tänker på det. Många slänger sig med begreppet ångest ganska lätt.
Mm.
Ordet tentaångest
är
ju väldigt vanligt för oss. Så jag tror att många pratar om ångest. Nej, men nu har jag ångest inför det här.
Mm.
Men att det är definitionen av ångest är inte riktigt vad folk tror.
Nej, det och så är det ju med många begrepp. Alltså när vi pratar ångest diagnostiskt, man har diagnostiska system då i sjukvården. Och då är det ju väldigt väl definierat vad panikångest är, vad fobi är, vad social ångest är. Då ska man fylla vissa kriterier så att säga. Men det är klart att man slänger sig lite med det. Det gör man ju med schizofreni också. Det är helt schizofrent kan folk säga. Va? Och det har ju ingenting med schizofreni att göra. Vissa människor är ju extremt ångestbefriade. Och andra har extremt snabbt påslag. Va?
Men hur lätt är det att jobba med sin ångest? Om man känner att man har en ångestnivå som man helst inte vill acceptera. Utan man känner att den är lite för höjd. Är det då lätt att kunna leva ett liv med lägre ångest?
Det är definitivt lätt att minska, eller så det är lätt och lätt är det ju inte, va? Men man får jobba på det, men man kan få jättebra hjälp att minska sin ångestnivå och sina ångestreaktioner, att man inte får panikattacker och så. Absolut, det kan de allra flesta få hjälp med. Det är bra prognos på ångest på det sättet.
Mm.
Både med psykoterapi och beteendeförändringar och så, men också med medicin.
Så om man är en väldigt ångestfylld person så finns det verkligen sätt att
ta det. Ja, gör det. Absolut.
Och man ska inte acceptera för mycket ångest.
Om man inte har en diagnos men ändå upplever något som en dåligt deltid så kan man fortfarande jobba på sig själv. Så
absolut.
Man kan vara ännu bättre. Hela den här grenen med positiv psykologi som handlar om att jag är frisk som individ.
Mm.
Men det finns saker som jag gärna hade ändrat på eller utvecklas i.
Mm.
Då kan man fortfarande söka inom situationstecken hjälp för det.
Mm.
För att må ännu bättre.
Man ska ju sträva efter att må så bra som möjligt. Men man ska också acceptera att så här är livet, det tillhör livet. Och ett fullständigt ångestbefriat liv eller ett välmående utan liken, ständig lycka, det är bara en chimär. Va?
Mm.
Verkligheten är inte sådan. Och jag tror att det ligger också väldigt mycket i tiden att man ska må så bra.
Ja.
Man ska liksom, normen är att man mår jättebra, toppen. Va? Men de flesta mår inte så jättebra hela tiden.
Jag upplever att det blir väldigt tudelat att man har en sida utåt mot omgivningen.
Ja.
Och sen så kanske man mår lite sämre på insidan. Ja. Och att den skillnaden också blir att man känner sig lite dubbel. Och kanske man känner lite skam över det nästan.
Ja.
Ja. Jag kan känna att det var inte förrän jag faktiskt drabbades av liksom, min depression. Och sen ångestproblem efter det. Det var inte förrän jag började komma ur det som jag faktiskt började uppskatta saker mycket mer. Det gav ju faktiskt mig någonting att må dåligt.
Mm.
På något skevt sätt. Så att jag efterhand faktiskt är tacksam för det jag har gått igenom.
Ja.
För att det i slutändan har gett mig bättre relationer.
Mm.
En ökad empati.
Mm.
Och mycket mer förståelse för mig själv.
Ja.
Jag tror den empatibiten är en stor grej också. Att du har varit ner på botten så du vet hur det är där.
Ja.
Och du kan liksom
precis.
Förstå hur det känns.
Ja, det tror jag i alla sammanhang, inte bara i vårdjobb och så, utan det tror jag överhuvudtaget. Som chef till exempel. Mm. Och ja, bli ödmjukare i sitt förhållningssätt till människor överlag. Så.
I ljuset av de här två intervjuerna så tänkte jag nu snacka lite bara oss emellan om just panikångest.
Mm.
För Anna, både du och jag har ju varit med om det själva.
Ja, tyvärr.
Ja, så jag tänkte, kanske, kan du berätta lite om ett specifikt tillfälle som du minns? Mm. Eller om du kommer ihåg din första panikångestattack, så att säga.
Mm. Min första panikångestattack tror jag var i tvåan på gymnasiet. Ja, det måste det varit. Och då var det bara så här, det var så himla många saker som jag oroade mig för. Och som jag kanske skämdes för och som jag kände... Ja, men det är en ganska osäker tid kan jag känna också när man är, vad är man då, precis fyllda 18.
Mm,
och det var mycket som skulle hända och saker bara kom över mig och det bara blev för mycket. Och så började jag, det började med att jag liksom inte kunde kontrollera min andning. Att jag kände att shit, nu andas jag fort. Och hjärtat började slå liksom jättehögt. Ni vet när man är så här jättenervös, typ så. Och sen så bara liksom... Det bara fortsatte och utvecklades och jag var med min kompis då, min bästa kompis. Hon förstod inte vad som hände och jag förstod inte själv. Och ja, så sen så var det ett tag och ja, så det var ju första gången. Sen har jag varit med om det efter det ganska många gånger faktiskt. Och det var ju framförallt då när jag började gå in i en ganska djup ångest- och depressionsfas.
Mm.
Och då var det i skolan och det var inte något speciellt som riktigt... Det var inte något speciellt som... riktigt utlöste det skulle jag säga, utan det var, det kunde vara bara helt oprovocerat, föreläsaren säger någonting som inte är kopplat till någonting och då kunde jag känna oj, där kommer det, och det börjar med andningen alltid för mig, och så jag, så blir jag liksom orolig för att oj, nu kommer en panikångestattack, och du vet man
oron gör ju att det blir en ond cirkel.
Ja, det blir en så himla ond cirkel.
Mm.
Nej, men så, och det började ju till slut verkligen begränsa mig jättemycket. Så att sen så blev det att jag anpassade hela min dag efter de här attackerna som kom tätare och tätare. Jag grät och jag hade panikångest om vartannat. Så det blev ju att jag satte mig alltid liksom längst ut på föreläsningsraderna, liksom på bänkraderna, så att jag skulle kunna springa ut. Jag ville alltid ha tillgång till någonstans jag kunde gå iväg, till en toalett liksom, där man kunde vara avskilt. Det blev skitjobbigt till slut.
Men det är ju sådär, jag pratade med en kompis om ångest och hon upplevde ångest och jag kände väl lite att jag hade ångest i en period, och framförallt när jag började bli frisk från depressionen, för då kom min ångest och min stress och helt plötsligt var jag jättestresskänslig. Men när jag började lära mig att kontrollera den eller så förstå den, och det var främst för mig genom att acceptera att nu kanske det ballar ur, nu blir det kaos liksom, då var det lättade lite för mig. Och så kommer jag ihåg att jag pratade med en kompis om ett jobb hon ville ha i sommar som hon inte vågade tacka ja till, för hon var rädd för att hennes ångest skulle bli för stor. Hon var så rädd för att ta det här jobbet för att inte klara av det. Och jag kommer ihåg att jag sa till henne just det här att det låter så himla corny liksom och så här fånigt, men att inte låta ångesten styra sig sitt liv.
Nej.
Låt inte ta ångesten ta över. Nej. Och begränsa dig, för att det är just bara en oro för en framtid eller för någonting som man ändå inte har kontroll över.
Nej.
Och någonstans måste vi så här, speciellt så här prestationsmänniskor som jag kan säga att vi båda är, så måste man släppa och acceptera att liksom, ja, det kommer falla som det gör liksom.
Ja, absolut. Och det, ja, men verkligen så, ta ingen skit och acceptera inte ångest som ska styra ditt liv. Då bra, måste man söka hjälp. Hjälp. Ja, exakt. Grinet är nice. Nej, men verkligen så. Så ja, man måste verkligen gå till botten med det, för det kommer inte bli bättre. Eller jag upplevde det i alla fall. Att, men ju mer jag sköt på det så blir det bara värre liksom.
Ja. Använder du dig av någon sån här tekniker när du så här, försöker bli av med det, eller försöker...
Alltså för mig var det ju att gå undan. Det blev ju min teknik. Så här i efterhand, efter att vi också pratat med Per och Maria, så har man ju lite fler tekniker liksom.
Mm.
Men jag hade inget så här aktivt, det hade jag inte.
Nej. Jag hade tur, jag gick faktiskt KBT samtidigt som min ångest var som... Ja, när jag hade min tuffaste period.
Mm.
Och då, där fick jag liksom handfasta råd, så här andningstekniker. Och jag läste någon töntig grej på Facebook, men det hjälpte faktiskt lite. För att då var det typ så här... Hur var det nu? Andas in under 4 sekunder, håll andan i 7 sekunder och andas ut under 8 sekunder. Och så var det någon så här konstig koppling till någon neuropsykologiskt, men det är bra för hjärnans kemi någonting, vilket jag bara förkastade direkt.
Ja, för att
jag
är lite kritisk.
Ja, nej, jag är jättekritisk.
Jag, det är sant, jag hade nog känt, men det här är nog bra.
Nej, men jag har ju pluggat neuropsykologi och jag, alltså, jag kan ju mer.
Du tyckte det lät som trams liksom.
Ja, lite trams. Men okay. Samtidigt så insåg jag vikten av att räkna sådär. För då, speciellt när man ska räkna olika tal, för då måste du fokusera på någonting. Mm. Det är samma sak som så här mindfulness-övningar som jag tycker hjälper mot ångest. Mm. Då tvingas du jobba på ditt fokus och fokusera på att känna kroppen. Mm. Att känna hur du andas, känna dina kläder på dig. Mm. Känna allt sådana små saker. Och det, för mig har det hjälpt jättemycket.
Mm. Och det är som Maria säger också, hon tar upp det här exemplet med den här killen som kollar på klockan. Och bara, hur länge ska det här hålla i sig? Precis. Liksom att man då detachar sig själv från själva känslan.
Ja, för känslan kan ju bli överväldigande. Så då är det, om man lyckas dra fokus från det så är det jättebra.
Så är det jättebra. Mm. Men på tal om KBT så är det faktiskt en jättebra grej som jag vill liksom pusha lite. Det är att om man nu känner att man vill ha KBT så kan man faktiskt få det här till... ja, vanligt vårdpris som man ska säga. Och då är det högkostnadskort och allting. Men då måste man i alla fall gå via en vårdcentral. Så då bokar man in en tid hos sin närmsta vårdcentral. Och så säger man, jag har problem med det här och det här. Jag skulle verkligen vilja ha KBT. Mm. För det ingår liksom i ens vårdpaket skulle man kunna säga. Och det är många som inte känner till det och som inte utnyttjar det. Som kanske skulle behöva det.
Framförallt är det ju just det här att man kan få så mycket hjälp om man bara ber om den.
Exakt.
Det är det som är så här, det viktigaste. Jag kommer ihåg, jag menar, herregud, jag hamnade på akutmottagningen en natt för, det var väl, vad kan det ha varit, ett år sedan eller någonting. Mm. Och det var för en panikattack för att mitt hjärta, för det är det jag känner av med min så här panik, så då är det att mitt hjärta börjar slå okontrollerat snabbt och jag, alltså utan att jag anstränger mig, och jag blir så här, vad händer? Jag är inte andfådd. Typ. Mm. Och så tycker jag, så blev jag just då, den kvällen, väldigt orolig för att jag tyckte, jag vågade inte gå och lägga mig för att hjärtat slog så konstigt.
Mm.
Men efter en EEG-undersökning och ett läkarutlåtande så förstod jag att, ja men okej, det här var ju kroppens ångest som gavs till uttryck för. Liksom. Så det lärde mig lite av.
Som du också nämnde i intervjuerna så tror jag att det är många som hamnar kanske inom den typen av vård. Mm. Att man inte direkt tänker det där
men,
psykiskt.
Ja, men det är just det, för att den här stressen och den här ångesten ger ju fysiska uttryck.
Mm.
Och det med psykiska problem, psykiska sjukdomar är ju någonting fysiskt. Och
det här är lite kopplar. Unikt i sig på det sättet faktiskt.
Ja, det är konstigt. Men då hamnar man inom den somatiska vården, liksom den kroppsliga. Men det är ju ett kroppsligt problem från första början.
Mm.
För höjda stressnivå liksom.
Ja.
Men vi ska runda av lite nu känner jag. Och i nästa avsnitt, Anna, vill du presentera? Nej, ska jag presentera vad vi ska prata om då? Det är väl vårt ätstörningsavsnitt som kommer då? Om jag minns rätt.
Ja.
Är det det?
Det kan det mycket väl vara.
Det kan det vara. Vi har ju lite olika på gång nu, så vi spelar in simultant.
Exakt. Så det är en himla soppa av avsnitt här.
Men ätstörningar är så extremt, extremt vanligt.
Mm.
Och det är så i nuet och det är så... himla västvärldsproblem, och jag tror att alla vi, speciellt unga människor, kan, om inte känna en personlig koppling, så känner man någon som har haft
absolut,
någonting.
Absolut, det kan vi nog säga med gott samvete. Och vi har jättespännande intervjuer till det avsnittet också.
Ja,
herregud. Så det ska bli jättehäftigt.
Ja, för då har vi en psykolog som ska berätta lite om vad ätstörningen är, lite definitioner och sådär. Och sen har vi även Malin Lagerstedt som har bekämpat anorexia länge och lyckats och gett ut en bok om hennes kamp. Så det ska bli jättespännande.
Mm. Och sen vill jag också påminna er om att ni jättegärna får skicka ett mejl till oss om ni har någon tanke kring podden, något förslag på vad vi kan ta upp, någonting som vi har missat.
Eller bara vill hylla oss.
Ja, eller bara
det får ni också göra.
Det är välkommet. Nej, men då mejlar ni i alla fall oss på kontakt@skaffainsikt.nu.
Precis.
Vi är
jätteivriga på att få höra lite.
Ja, lite feedback. Det hade varit lite nice.
Och sen slutligen vill vi tacka våra medverkande idag. Förutom oss själva, tack Anna.
Ja, tack.
Så vill vi tacka Per Höglund för att han ställde upp på intervju. Vi vill tacka Maria Bolin
Ja, och sen vill vi också tacka vår kära producent Remila Vass. Han är extremt duktig.
Vi hörde ju själva.
Har suttit med honom och det är jättefascinerande.
Ja.
Så stort tack till er.
Ja, och jag vill också lägga till att Remila ställer upp på det här pro bono så att säga. Vilket är fantastiskt fint.
Han är grym. Hans kontaktuppgifter hittar ni också via vår hemsida skaffainsikt.nu.
Ja, tack så mycket för idag då.
Tack för idag.
Och så hörs vi i nästa avsnitt.
Det gör vi. Hejdå.